I stugorna, det här är Nisse Hallberg och det är fredag. Och när det är fredag så brukar vi tre sitta tillsammans i en studio, antagligen på Södermalm eller ute i det läskiga dalen där Johanna bor. Men nu är det inte så, utan jag sitter alltså i Majerna i Göteborg. Mm. Där halva husen är gjorda av trä, halva husen är gjorda av sten. Varför? Jo, för att det var för dyrt med sten hela vägen upp. Så att man snålar in lite. Och ni sitter i studion i vanlig ordning.
Ja, det gör vi.
Albin Sårman Olsson och Johanna Hurtig-Wagrell. Och ni lyssnar på Kafferepet.
Och du heter?
Jag heter Nils Henrik Louis Hallberg.
Före detta
Almström.
Ja, så alla vet vem det är som pratar.
Men vilken Louis Hallberg är det vi pratar om? Mm. Ja, men då vet vi. Hej, hur mår du, Nisse?
Jag mår bara bra. Jag är... här och uppträder i Göteborg. Eller idag Skövde 2 framträdanden. Göteborg imorgon 2 framträdanden. Och sen i övermorgon i Stockholm 2 framträdanden.
Kul.
3 gig på 6 dagar. Nu jävlar är man out of the champ.
Men alltså fan vad härligt. För imorgon då blir det ju normal gig igen.
Normal.
Just det.
Normal.
Just det.
Ja.
Så jävla härligt ju.
Ja.
Vi spelar in det här på tisdag vill jag säga. Dagen innan 29, alltså 28.
Exakt.
Oktober.
Ja, det är lurar man inte.
Den 29 alltså.
Ja.
Det är infotainment.
Yes! Trevlig helg allihopa! Nu kör vi.
Och vet ni vad? Det har väl kommit ett CR-rummet.
Ja, det hör det.
När ni hör detta.
Mm.
Så in och bli prenumeranter på underproduktion.se/cigarrkafferepet kanske. Cigarrummet.
Det är alltså Nor eller Faj som är vår gäst. Jag ville säga det själv, förlåt. Ja.
Nej, men alltså, så kul. Blev svinbra.
Väldigt bra.
Ja.
Snaskiga historier.
Mm. Ja, precis.
Otroliga historier.
Mm.
Lund då avhandlas ju.
Ja, får man verkligen säga att det gör. Och för er som inte har lyssnat på Kafferepet innan kanske vill veta, Albin, vad är det här för podd?
Jo, här är då en podd där vi ber våra lyssnare skicka in sina bästa stories egentligen från livet eller från någon annans liv eller någon historia man har hört från sin farfar kanske eller en självupplevd, kanske resa till Tyskland, vad vet jag. Med ett roligt slut gärna, och sen så skickar de in det till då kafferepet@underproduktion.se. Mm. Och då sitter våran redaktör, tillika din syster, Fia Lo Almström, före detta halvdeles, ska jag. Och väljer ut de 9 bästa historierna som hon har fått in. Kanske pillar ihop lite kommatecken och någon punkt och sådär. Sen ger hon dem till oss så att vi läser dem, ja, vadå?
Avista.
Just det.
Som någon som spelar
oboe. Och sen är det egentligen bara det. Alltså vi sitter bara och har det lika härligt som ni lyssnare snart kommer att ha det. När vi hör det för första gången.
Precis.
Det är därför vi gör så. För att vi ska få genuina reaktioner på dessa sjuka saker ni delar med er av.
Ja.
Ja, det är verkligen det är en sån fröjd att spela in den här podden.
Ja, det är det.
Ja, det är det verkligen.
Det är verkligen jättekul.
Ja, det är det. Är det så himla kul att vi ska dra igång med detsamma?
Ja.
För att vi vet att det finns ju troll där ute som inte vill höra oss prata. Och som ger oss dåliga betyg. Och ni kan dra åt helvete.
Som du alltid måste kommentera så att jag känner, åh nej, jag måste vara tystare i den här båda.
Nej, men jag avskyr sådana människor.
Ja, nej, men det är fruktansvärt.
Jag säger som pizzerian i Svalöv. Om det är dåligt, säg till mig. Om det är bra, säg till en vän. Så känner jag. Det var ingen som berättade för vännerna, kan jag säga. Det får man sådde bara till honom. Det här var inte så gott, hörru.
Så om ni tycker att den här podden är dålig, hör av er bara till Nisse Hallberg.
Jajamän, @hotmail.com. Vem vill börja idag då?
Jag kan börja.
Ja, damerna först.
Yes. Okej. Den heter Grannsämja. Och grannstory.
Mm.
Ja, härligt. Det här är en historia som utspelar sig våren 2021 i Berlin. Inte allt för länge sedan. En fördom om Berlin är ju att det finns mycket knark här. Det kan jag bekräfta att ja, det finns det. Och det tar sig olika uttryck. Jag har bott i Berlin i 7 år, men just detta har bara hänt mig en gång. Det är en vacker vårdag under covid-19. Lockdown är ännu närvarande och jag har en vecka semester. Jag och min flickvän är just på väg ut på den dagliga promenaden i solen. När vi håller på att ta på skorna ringer det på dörren. Jag har inget titthål i min dörr, så vanan att titta innan jag öppnar finns inte där. Dessutom fungerar paketleveranser lite annorlunda här i Tyskland. Är man inte hemma när paketet ska levereras lämnas helt enkelt paketet till närmsta granne och man meddelas hos vilken granne paketet ligger. Wow!
Oj,
vad jobbigt.
Ja. Men också trevligt tycker jag.
Ja.
Det beror lite på, jag tror att den här historien kommer inte mynna ut att det blir ett riktigt härligt jävligt möte i alla fall.
Jag bor på bottenvåningen och har därför ofta en hög paket som grannar senare hämtar upp. På så sätt behöver inte DHL-killarna springa omkring i huset mer än nödvändigt. När det ringer på dörren så öppnar jag och förväntar mig att en granne i jakt på sitt paket. Nej, det är en liten pundartant. Mm. Och Nisse, det är du.
Fan, vilket påhopp.
Ja, verkligen.
Men det gör en jätterolig tant. Okej. Okay. Hon är flintskallig och har sårigt ansikte och är otroligt smal och blek. Hon skriker hysteriskt på tyska. Om jag får gissa vilt, gissar jag att hon går på heroin eller crack. Hon säger någonting om att hon är förföljd, att hon måste komma till doktorn, och jag inser att jag måste ringa polisen så att de kan köra henne dit. Jag har sett den här tanten förut i trapphuset när jag kommit hem då jag jobbat kväll. Då har hon suttit i ett hörn och skrikit i mörkret när jag gått förbi och bett att få låna min mobil. Gud vad läskigt! Herregud. Jag har nekat henne och nu är hon här igen. Jag blir förvirrad och otroligt stressad över situationen. Hon skriker psykotiskt och gråter förtvivlat medan hon närmar sig mig in genom dörröppningen. Det går väldigt fort och plötsligt står hon i min hall. Jag ger min mobil till min tjej och säger åt henne att ringa polisen. Jag har ingen lust att knuffa ut pundartanten eller ta till våld, då även jag är en relativt liten kvinna.
Mm.
Jag är rädd att hon ska bli våldsam eller att jag ska få covid. Istället försöker jag med min bästa sostants röst att lugna pundaren och lägga en varm hand på hennes axel, men samtidigt försiktigt fösa ut den genom dörren igen.
man ser det framför sig.
Otroligt bra. Det hjälper inte. Hon går längre och längre in i lägenheten. Till slut står hon i köket. Hon gråter inte längre. Har du något att äta? Säger tanten. Jag blir förvirrad och tanten helt ändrat sinnesstämning och inte alls verkar så hysterisk längre. Frukosten står fortfarande framme och jag brer en macka med färskost och tomat åt henne. Hon sitter nu vid köksbordet och äter. Jag bor i ett halvt drabbat område och förstår att det kan dröja innan polisen kommer och tar ut tanten. Kan jag få vatten? Säger hon när hon ätit upp mackan. Jag fyller en petflaska med kranvatten som hon dricker ur. Jag brer en till macka till henne. Hon äter tyst. Jag är skitstressad och står i dörrkarmen och vaktar henne eftersom jag inte direkt litar på henne. Jag försöker småprata lite med henne för att göra väntan på polisen lite trevligare. Vad heter damen? Frågar jag. Jag vill inte prata, svarar hon.
Det är en takeover det här. Hon håller ju liksom att ta över lägenheten.
Det är jag som ställer frågan här.
Ja, verkligen. Don't speak. Hon ber istället att få en banan. Hon får en banan. Hon frågar om jag har en kaffe till henne.
Men.
Det står kvar kaffe från frukosten. Hon får en kopp med mjölk. Hon frågar om socker till kaffet. Hon får socker och dricker kaffet. Jag tycker vid det här laget att hon börjar bli krävande. Komma in här och äta upp någon annans mat en solig dag som denna. Hyfs. Hålla på att vara pundare på det viset. Hyfs. Efter 20 minuters väntan på polisen börjar jag bli otålig eftersom jag börjar få slut på snabbt mellanmål till tanten. Min tjej går ut till porten för att möta polisen och visa dem in. Kutymen att ha mask under covid är stark och jag känner att jag nog ska sätta på mig en mask innan polisen kommer in. När polisen kommer in står jag i hallen och väntar och jag ser för en sekund i deras ögon att de tror att det är jag som är inkräktaren. Jag pekar mot köket. Här är hon, säger jag. Tre poliser patrullerar in i köket. De frågar frågor till tanten och hon svarar snällt. Hon säger även vad hon heter.
Mm.
De förklarar hur olämpligt det är att hon sitter i en främlingskök och ber henne följa med ut. Hon frågar mig om hon får ta med vattenflaskan och går med poliserna ut. Jag och min tjej går på promenad och njuter av semestern. Dagen efter ringer det på dörren igen. Jag öppnar inte, men det gör grannen. Och jag hör hur pundartanten skriker samma historia som dagen innan. som ett manus. Jag vet inte om hon kom in till grannen. Tanten lever i alla fall ännu då jag hade besök av henne senast förra veckan. Hon ringde på och körde sitt inövade manus och jag stängde dörren i ansiktet på henne och låste dubbelt. Vad hårt, för jag tänkte verkligen bara ganska fint ändå att hon bara, fan jag behöver käk liksom. Mm. Och så bara, det här är mitt, det här, så här gör jag.
Jag tänkte att hon skulle lämna tillbaka petflaskan. Att det hade varit så fin avslutning. Att så bara, den här är din. Det är din pant.
Ja, men
att det så var det inte.
Att de plingar på och säger bara så, danke.
Ja. Ja.
Danke för the loan.
Och för fan vad jag... Det är liksom en sån extra stress man inte vill ha i sitt liv.
Jag vet.
Jag har också hört... Har ni hört att de ska liksom... det känns som att Berlin lätt skulle kunna ha så att om man är i någons lägenhet så är det liksom en juridisk fråga att bli av med. Att säga, jag bor att, också här nu.
Ja,
som i Spanien.
Ja.
Att du liksom, så här, du får inte kasta ut barn på gatan. Du får liksom,
precis.
Exakt. Jag har vänner som har råkat ut för det där. Så att det är helt sjukt.
Ja.
Nu är det våran lägenhet.
Ja, hopp.
Ja.
Natten i mor.
Jag hade varit livrädd för det. Och jag har också varit livrädd för att det var en pundatant liksom. Men också för det att jag förmodligen är hemlös nu.
Och tyskar. Tysk det är mycket också. Jag var rädd för.
Ja.
Men det var jag gillar när det snälla startar.
Ja, det var verkligen men man nästan så att man hoppas att hon får flytta in hos någon av grannarna.
Ja, kom in då. Vi här finns mycket kaffe och mackor som helst.
Ja, det är nog en liten sil och en kopp kaffe.
Hörrni, ska jag fortsätta det?
Ja, kör du.
Ja. Ja, det här borde egentligen Johanna ha fått.
Jaså?
Fast titeln, den är jag. Här kommer den. Rock and roll lifestyle. Denna berättelse utspelar sig i Kalmar 2010 och innehåller 5 tonårspojkar som bestämmer sig för att bilda band. Är det några du kan känna igen, Johanna?
Nej, det här är ju liksom efter min tid. Tonårspojkar 2005, de kanske var så nyfödda när jag flyttade ifrån då.
Okej, okay. Så gammal är du inte.
Jo, men jag flyttade därifrån när jag var 94.
Okej, okay. Ja, men så vi kan ju samma. Vi kan samma. Inte helt oväntat kanske, men ett misslyckat.
Eller var det 96 sådant. Till och med jag flyttade därifrån?
Jag vet inte, nu är det bara nu är det,
det är viktigt att jag säger det nu, känner jag.
Nej, nu är det en tjej som bara sa, var det tisdag? Nej, det var en onsdag. Det blev min mormor.
Mm. Jag bottnar.
Men som sagt, inte helt oväntat, men ett ganska misslyckat rockband. Efter en tids hamrande på instrumenten och gig på ungdomsgårdar fick bandet helt plötsligt ett telefonsamtal. Hultsfred ringde. Inte festivalen dock, utan kommunen. De behövde snabbt redan samma kväll ett band och hade hamnat väldigt långt ner på listan över tillgängliga band. Tonåringarna sa ja och började planera sin avfärd efter skolans slut. Sångaren, som vi kan kalla Tobbe, hade nyligen tagit körkort och hade fått låna sina föräldrars bil. Det fanns dock ett problem. Tobbes flickvän skulle med, vilket gjorde att en i bandet inte kunde hänga på eftersom att den inte fick plats i bilen.
Jävla Jocke Ohno. Jävla Jocke Ohno move alltså.
Vadå Tobbes tjej? Alltså då är ju hon svart sjuk. Du åker inte till Hultsfred utan att jag följer med. Jag vet hur det är i kommunhuset.
Jag vet hur det är med sådana turnéer på rock'n'roll turné.
Eller så är det så att han är en sån där som bara kommer att skaffa fru tidigt. Han bara, vad ska jag göra om inte min tjej är med? Vem ska jag fråga om när jag ska gå på toa? Och tänk om, det är ingen som kommer märka att jag är hungrig.
Nej, det är sant. Så kan det mycket väl vara.
Tänk om jag blir ledsen för något, så har jag ingen att prata med. Förlåt.
Jag fortsätter.
Ja.
När övriga i bandet ifrågasatte detta fick de svaret, grabba, jag försöker men hon vägrar lämna framsätet. Vad ska jag göra? Det är en dålig Kalmar dialekt jag har, men...
Den är lika bra som Emil Lundberg småland.
Ja, hon vägrar lämna framsätet. Vad ska jag göra? Det ska tilläggas att detta var Tobbes första tjej och, som han gör i tonåren, älskade henne gränslöst och okritiskt.
Mm.
Jag känner inte igen det alls. Efter en kortare diskussion bestämde sig att basisten fick stanna kvar och att Tobbe fick lira bas och sjunga.
Men.
Efter en,
ja, men basisten alltså är väl den man byter ut, eller? Jag vet ingenting om band. Jag
jo, alltså det är ju det, men ändå...
Ja, nej, men det är hårt. Det är väl hårt.
Efter en stel biltur med de tre grabbarna i baksältet tillsammans med instrumenten som inte fått plats i bagaget och en flickvän som tydligen inte kunde hjälpa till eftersom hon behövde benutrymme för att inte stelna till. Vad är det här för gammal 16-årig tjej?
Jävla bitch!
Ja. Ja, otroligt. Mm.
Väl framme gick allt bra. Flickvännen valde att stjäla lite öl från logen men försvann sedan ut för att hänga i publiken inom citationstecken. Publiken som bestod av cirka 35 personer, lärare och vad vi hunnit uppfatta som en halv elevkår var ändå i gasen. Gigget gick i våra hybrishylla tonårshuvuden väldigt bra och det blev livat. Så livat i Tobbes huvud att han bestämde sig för att göra en stage dive. Och det här.
35 pers.
Ja, lärare.
Troligt.
Tobbe kastade både sig själv och bas ut mot publiken som vek undan. Utom en person, Tobbes flickvän. I golvet drömde både flickvännen och Tobbe över sig med en bas i ansiktet. Vägen hem blev lång och tyst. Skadorna blev en fläskläpp, en saftig blåtyra på flickvännen och en knäckt hals på basen som tillhörde medlemmen som fått stanna hemma.
Nej.
Jo. Tobbe och flickvännen är inte längre tillsammans och bandet splittrades efter gymnasietiden. Ja.
Alltså det är ändå kul. Det är så, för det första, tänk om han bara, du måste följa med, för tänk om folkhavet viker undan.
Någon måste ta emot.
Ja.
Ja, det är alltså, får man säga lite att man hatar hans flickvän? Får man göra det?
Ja, det går bra.
Ja, det får man.
Jag tänker att det var lite så att han bara sa att hämnd, det är en rätt som ska serveras kall. Och nu har jag min chans. Nu ska jag hoppa i huvudet på henne med basen först. Så följer hon inte med på nästa gig.
Men tror ni att det var så att hon tjatade sig med? Alltså?
Ja.
Ja,
det tror jag.
Jag hade varit ihop med en tjej. Jag vet inte om det funkar så.
Nej, men jag tror också att det kan vara så att han lägger på henne och att han vill ha med henne.
Ja, lite mer den får man ju. Annars är det bara att säga nej, tyvärr, du får inte plats i bilen.
Men såklart ni tjejer håller ihop.
Nej, men de är...
Men å andra sidan, att hon sätter sig fram, vägrar ha ett instrument i famnen. Och, nej, hon har, det finns en vibe här av att det här var hennes fel.
Ja.
Mind you, stage diving blev mycket roligare.
Det känns som flickvännen i Arrested Development som ingen känner igen. Den bilden får jag. Ja, det är två väldigt lugna, det är en väldigt lugn start här känner jag.
Ja, men här kommer kanske förändringen då. Här kommer min första... Första dejten, a.k.a. gaser och bläckblås.
Mm.
Där satt vi då äntligen tillsammans längst ut på piren i en mysig hamn på Österlen. Alla dessa år av sömnlösa nätter och längtan efter att få vara med just henne var kanske äntligen över. Det var vår första dejt och hittills hade allting gått förvånansvärt bra. Köttfärspajen hade blivit perfekt och vinet hade lugnat nerverna en aning. En svan gled långsamt förbi precis nedanför i det spegelblanka vattnet. Kunde det bli mer romantiskt? Jag hade kunnat betala pengar för att svanen skulle glida förbi lika vackert och smidigt som den precis gjort. Men gratis är såklart bäst. Plötsligt vände hon sig om och stirrade mig rätt in i själen. Pirret i magen blev till fyrverkerier när jag trevande tog mod till mig och lutade mig närmare henne. Hon flyttade inte på ansiktet. Jag slöt ögonen och putade lätt med läpparna. Och vi fördes samman precis som när en rysk protonraket fullpackad med förnödenhet. Dockan med rymdstationen Mir.
Herregud.
Det är så konstigt sätt att beskriva sin första kyss.
Det är verkligen helt perfekt romantisk beskrivning fram till så. Men jag vill också få in med att jag gillar rymden en hel del.
Det låter lite som en sjuk person.
Det här är precis som en rysk protonraket. Mango. Hon smakade mango blandat med burkkörsbär och våra tungor möttes i världens godaste fruktcocktail. Del Montes 400 grams burk. Inget Eldorado-skit. Hela världen suddades ut och kvar var bara vi. Tätt lätt ihopslingrande mellan vitsvarta stänk av fiskmorsas torkade avföring, konstnärligt utplacerad på pirens gråa stengolv. Men just då såg jag ingenting. Kärleken hade för stunden gjort mig blind och det skavde ordentligt under gylfen. Lugna dig, herr Nilsson, hann jag tänka innan jag
förde mig. Oj. Vad är det här?
Det
här är verkligen My Dad Wrote a Porno.
Men
alltså, hur kan vi kalla den för herr Nilsson?
Jag har aldrig kallat mig
för herr Nilsson. Jag vill aldrig mer tänka på att det har hänt att man har gjort det.
Nej.
Lilla gubben däremot.
Wow.
Lugna dig, herr Nilsson, hann jag tänka innan jag förde ner handen innanför gylfen och drog upp honom mot naven. Sedan snabbt tillbaka upp med handen för att stryka hennes hår. Ska vi gå tillbaka hem till dig, suckflåsade hon fram och jag nickade.
Nej, men vänta. Vadå?
Men att han har börjat få bånge och då vill liksom picken åt ett håll.
Medveten.
Så då måste han...
Då har han varit inne och justerat den.
Till, ja.
Och sen klappar han henne på huvudet.
Ja.
Det känns som att det här kommer bli en den där Mary story.
Jag tänkte också att det var, här skulle det kunna vara slut om det bara... Ja. Är det här? Det känns ju väldigt mycket som att jag läser en historia som inte alls är tänkt att skickas hit.
Nej, verkligen. Det är bara Fia som har skrivit en egen.
Ska vi gå hem till dig, suckflåsade hon fram och jag nickade. Jag var alldeles yr och höll på att nästan tappa fotfästet när vi reste oss upp igen. Vi gick tysta tillbaka mot mina föräldrars sommarhus. Min IBS-mage var spänd till bredden och jag försökte snabbt tänka ut en plan på hur jag skulle kunna lätta på trycket utan att förstöra den romantiska stämningen.
Jag är redan förstört.
Jag är bra på mycket, men haft otur att födas med ett extremt trångt anus.
Vad är det som pågår?
Det är så jävla...
Det är som att jag är utsatt för ett övergrepp nu.
Det var i alla fall så den unga, snygga doktorn beskrivit det under ett besök på Vällingbys vårdcentral. Jag var där för att få en salva mot analklåda utskriven. Hon frågade då snällt ifall hon fick ta en liten titt. Hon såg inget konstigt och bad då om att få föra upp ett finger och känna efter. Jag gav samtycke och hon beskrev mitt hål som extremt tajt. Efteråt berättade hon att salva jag fått vid mitt senaste besök kunde köpas utan recept på valfritt apotek. Och jag hade tagit ledigt från jobbet och förlorat oskulden där bak helt i onödan. Då den del av min kropp dit solen aldrig når var formad som ett bläckblåsinstrument var smygfisar alltså inget min kropp behärskade och minsta utsläpp resulterade i en symfoni av toner som till och med Mozart hade blivit förundrad över. Hosttricket som min far vid oräkneliga gånger försökt sig på men som allt som ofta slutar med en otajmad tvåstegsraket strök jag som ett alternativ. Ska jag föreslå försten hem och låta henne springa före en bit och hoppas att ljudet färdas bakåt? Nej, jag var tvungen att komma på något bättre innan vi kom fram. Vad tänker du på nu? Frågade hon med ett pillemariskt leende. Tvåstegsraketer, mumlade jag. Och hon tittade undrande på mig och sa, va? Vilken fin kväll, svarade jag med mer tyngd i rösten. Ja, verkligen, svarade hon och slog mig lite sådär busigt men löst i magen medan jag kämpade för kung och fosterland för att hålla inne en fanfar. Hon skulle bara veta att om hennes slag hade varit en decibel hårdare så hade kvällen varit helt förstörd. Jag log så gott jag kunde medan hjärnan gick på högvarv. Snilleblixten slog till. Här, ta mina nycklar och gå före, sa jag. Jag ska fixa en överraskning till dig. Hon log glatt. Tog mina nycklar och skuttade iväg mot huset. Jag väntade tills hon kommit in i huset och stängt dörren. Sedan la jag mig ner på rygg i gräset. Och lyfte upp knäna mot öronen och öppnade ventilen. Blommorna vissnade. Flugorna slutade surra. Himlen blev rosa och ozonlagret en bra bit tunnare. Allt medan jag låg där på rygg med benen i vädret och var lyckligast i hela världen. Hostharkade.
Vet ni vad jag får jag får liksom en känsla, kommer, ni vet när P1-dokumentär mans rörelse, eller manskvällen eller vad det heter.
Nej,
mansgruppen. Ja, men den har blivit väldigt citerad, att de beskriver liksom, jag låg i hennes slak i en timme. Alltså, det är väldigt, det är den estetiken, ja, på den här historien.
Verkligen.
Mm.
Hostharklade någon plötsligt bakom mig.
Nej! Jag vill inte vara med mer.
Med ett ryck vände jag mig om, fortfarande liggandes på rygg med knäna vid öronen. Där stod hennes mamma och pappa, som varit ute på en ditintills härlig kvällspromenad och fått syn, hört mig från vägen. Var är Elisabeth någonstans? Frågade hennes pappa förundrat. Skulle inte ni umgås ikväll? Jo, hon gick före. Jag skulle bara förbereda en överraskning till henne, svarade jag med darr i rösten och nu kokande röd i ansiktet. Jaha, ja, hälsa från oss då, sa de och fortsatte sin promenad. Och jag är inte säker, men jag tyckte jag hörde hennes mamma viska, stackars Elisabeth. Jag reste mig upp och med skakiga ben roffade jag åt mig ett par blommor från grannens rabatt och gick mot huset där Elisabeth ovetandes väntade. Historien slutade dock lyckligt, men mina svärföräldrar kallar mig fortfarande trumpetan så fort de får chansen. Wow!
Åh, oh, gud! Vad vilken hemsk! Alltså, gud.
Wow, wow, wow.
Jag får såna flashbacks när jag var på ditt bröllop, Albin. Förra sommaren. Och dagen efter så var jag så jävla bakis. Så jag gick och la mig. Alltså, mitt på gräset vid ert hus. För alla var inne i den här ladan. Och då bara hör jag plötsligt så här, hallå? Och då var det så här, Björn Gustafssons mamma som kom för att hämta dem. Och jag klarade inte av att ställa mig upp. Jag bara, jag tror de är där borta. Men försökte bara säga, jaha, det var trevligt igår. Men det här var värre, fy fan.
Väldigt väl uppdiktad av en historia som hade kunnat falla platt.
Verkligen.
Det är någon som har pennan skåva.
En gång fes jag så en svällrar. Ja, super. Vilken lyrik, alltså.
Ja, otroligt. Otroligt.
Okej. Nu ska jag berätta en som har en jättebra triggervarning i början för dig och för mig, Nisse. Det står så här, den heter Snabbtidning. Och så står det, denna historia har triggat kräkreflexen hos personer jag berättat den för tidigare. Så håll i er.
Okej.
Okay. Okej.
Okay. Jag började med för kräkreflex. Okej.
Okay. När du tänkte på andra kräkreflexer. Ja, yes.
Året är 2005 och jag gick sista året i gymnasiet på Katedralskolan i Växjö. Oh, där gick min stora syster. Hur som helst. Veckans lektion i biologi stundade och på schemat stod dissektion av djur. Några i klassen hade fasat inför just detta moment, andra hade längtat efter denna dag hela terminen. Vår parallellklass hade haft denna lektion veckan innan, så vi visste vad som väntade oss. Klassen delades in i fyra grupper och tilldelades varsin död iller som skulle sprättas upp och undersökas. Och fy.
Iller också? Mm.
Skolan köpte in de döda djur som användes för undervisningen i bulk och liken förvarades i en stor frysbox uppe i biologilabbet. Lektionen började, men vår lärare, som vi kan kalla för Kjelle, var inte på plats. Vi såg inte heller till några djurkadaver. Skönt. Vi kanske slipper den här meningslösa skiten och kan ta tidig lunch, tänkte jag och mina polare. Då dundrade en andfådd och något svettig Kjelle in i salen med en plastpåse i varje hand. Ursäkta att jag är sen. Jag hade glömt ta ut de här rackarna i frysen igår för Tina, så jag fick improvisera lite under morgonen, säger Kjelle och försöker hämta andan. Och då improviserade, undrade vi. Har han haft ihjäl grannens katt eller tagit med sig ett roadkill till skolan? Kjelle ser att flera av oss är frågande ut, så han väljer att lägga korten på bordet. Det fanns inte en chans att de skulle hinna tina tillräckligt i tid för lektionen, så jag gick ner i lärarnas personalmatsal i morse och körde dem på defrost i 2 timmar. Men det behöver ni inte berätta för någon.
What the fuck?
Vad är det för tillit du har till de här ungdomarna också? Det blev först helt tyst i klassen innan ett gapskratt utbryter. En lättad Kjell skrattar sen fram att det kommer nog fan dröja länge innan jag mikrar min lunch där nere igen. Efter lektionen rusade jag och mina polare ner till skolmatsalen för att ta ett av de bord i elevernas matsal där man även kunde se en del av personalmatsalen och de fyra mikrovågsugnar som under följande timme användes av den ena läraren efter den andra. Ja, det var det. Det var inte så farligt.
Oh, fy fan.
Jag fattar att det finns någon lite sån, att det ligger lite ille juice på den där brickan.
Nej, men säg inte så.
Åh gud, verkligen. Jag älskar ju Kjell. Älskar honom.
Men är inte lösningen att man tänker vi tar det nästa vecka?
Jo.
Jag hade nog valt den, kanske. Mm.
Man ska följa läroplanen. Det är väldigt viktigt.
Mm. Ja.
Oh. Det var inte första gången det hade hänt Kjell.
Nej, nej. Han har tinat många, många illrar.
Jag har aldrig plockat ut en ille dagen innan.
Varje gång. Okej. Jag har fått en titel här, eller en rubrik som jag blir nyfiken på. Mm. Här kommer den. En sexig trappa.
En sexig trappa, frågetecken.
Ja. Ja. Ja, exakt. Jag ska berätta om en nära vän till mig. Jag hoppas verkligen inte att han lyssnar på podden. Nåväl, jag bor ute i skogen med grannar på lagom avstånd. Och en sommarstuga tillhörande några tyskar som närmaste granne. Det är bara där ett par veckor om året, så för det mesta är det bara jag här ute. Men ibland hälsar vänner på och prova på livet lite. Ja, livet som han lever, eller hon lever då. En vän är arkitekt och kan uppskatta byggnader och liknande mycket. Och jag tycker att det är kul att höra hans fascination. När han var här förra sommaren blev han speciellt förtjust i mina tyska grannars trappa. Det är en lång trappa gjort av gamla slipers, tågrälspinnarna. Det vet inte jag vad det är. Vet du vad det är för någonting?
Jag är.
Tågrälspinnar. Ja, men det känns som att du vet
det. Måste det vara det här trät som ligger under rälsen, väl?
Du vet, sådana stora, riktigt besprutade stockar som är... Ja.
Han pratade om det flera gånger och beskrev det som lite sensuellt. Ja, man kan ju beskriva saker på många sätt. Det blev tidig kväll och vi drack lite vin och badade i min pool av den upplåsbara sorten. När han plötsligt sa, du, alltså det är något med den där trappan. Är det okej om jag går iväg en stund i skogen? Förvånat svarade jag, men ja visst. Och såg att han reste sig med halvfjång och gick iväg med en drömmande blick. Jag valde att gå in då och lämna honom i fred med vad han nu tänkte göra. När han kom tillbaka frågade om det var bra. Och han var tydligen nöjd. Dagen efter åkte han hem och vi pratade inte mer om saken. I år kom han på besök igen. Han såg direkt på sin gamla flamma till trappa. Och det dröjde inte många timmar innan igen frågade om det var okej att smyga ut i skogen.
Men...
Jag sa att det var okej. Men tyskarna var ju här just nu. Och att det var barn så han fick vara lite uppmärksam. Han kom tillbaka nöjd men en stund senare skulle han ut igen. Vid det här laget tyckte jag det var lite stressigt ifall någon skulle se. Jag hann dock inte tänka detta särskilt länge innan jag såg honom komma stegande med en mindre nöjd uppsyn och säga åh nej. Vad hände, frågade jag, oro för att han har skadat grannarnas barn. Det gick inte. Det satt en jävla fågel och tittade på mig. Det här är en sån konstig historia.
Det här är det underligaste.
Jag försökte säga att min vän ju faktiskt gått hem till fågeln. Men han ville bestämt hävda att den kunde haft mer finkänslighet. Jag vet fortfarande inte vad fasen han gjorde i skogen. Men jag vet att jag har en fågel i min närhet som önskar att den inte heller visste. Det här är en av de konstigaste
historierna. Det här är den historien någonsin. Så han har en kompis som han tror runkade åt hans trappa.
Åt grannarnas trappa.
Åt grannarnas trappa.
Ja. I skogen.
I skogen.
Och det fanns tyskar med barn.
Men det var tyskarnas trappa.
Ja, exakt. Tyskarnas trappa. Och de hade barn. Och sen kom in en fågel. Och sen... Varför får jag de här historierna? För?
Men alltså, det är ju helt... Jag hade aldrig bjudit hem den kompisen igen.
Nej, det är för weird. Det är för weird.
Vi sitter där och dricker vin. Vi har det jättetrevligt. Du är inte här särskilt ofta. Du ska nu alltså gå ut och ronka till en trappa.
Ja.
Ska du inte låta bli det bara idag?
Men också ska man inte ha skammen i kroppen och vara så här, wow, det här är en weird reaktion jag har, men det kan jag lösa sen när vi har gått och lagt oss.
Ja.
När jag låtsas gå på toa eller whatever.
Ta ett jävla kort ta med dig kortet hem. Alltså, du behöver liksom inte.
Men vissa människor måste verkligen lära sig skämmas mer över sig själva.
Verkligen. Mm. Och det här med att han, oh, men han är arkitekt.
Men han är inte
arkitekt. Ja, det spelar ingen roll. Det är fan en trapp.
Nej, men också byt jobb. Nej, men det liksom med, om du är så äcklig med olika byggnader, ja. Byt jobb.
Han jobbar väl med det han älskar i och för sig.
Det är inte okej att man förgriper sig på barn bara för att man jobbar på en förskola.
Nej, precis.
Exakt. Det är jättekonstigt. Snart är det faktiskt tvärtom.
Ja, eller lika fel.
Ja, lika
man
fel,
kan ju säga att det är ungefär samma, ja.
Ja, det skulle man kunna säga. Att det är ett no-go hur man än vrider och vänder på.
Svårt att hitta.
Vilket jobb det skulle vara då. Ja, det var... Alltså, jag är glad för den historien, men det är också...
Jag fattar fortfarande inte vad jag läst.
Men jag älskar att man kan hamna på det konstigaste stället någonsin i den här podden. Men man vet inte vad man ska göra när man väl är där.
Alltså jag tycker vi ska aldrig kritisera de som skickar in. Vi älskar ju dem.
Ja.
Men
ja.
Hur kan den som har skickat in det här tycka att det är konstigt att en fågel såg någonting?
Nej!
Alltså det är verkligen inte det som är det underliga med den här historien.
Även om det också är skitweird att kompisen kommer och bara nej, det gick inte, det var en fågel som tittade. Det är jättekonstigt.
Ja, men precis, men det är ju...
Allt med den kompisen är ju bizarrt. Så jag förstår, om det har hänt så känner man jag måste också berätta det här.
Ja.
För det var också jättekonstigt.
Ja, precis, ja. Jo, men det är ändå konstigt på det här sättet att liksom Peter Sipen helt plötsligt skulle vara så göra någonting lite konstigt.
Du menar, alltså den gången han kommer ut i helt vanliga kläder och en cowboyhatt, det är inte då vi ska reagera.
Nej, precis. Nej. Utan det är när han...
Det är när han kommer på en lång båd och är helt ros, rejäl rosa direkt.
Ja, och så pärlor i flätorna och sånt.
Mm.
Typ, ja. Hjälparen Joel.
Mm.
Okej.
Okay. Restaurangbranschen. Denna outtömliga källa till karaktärer. För cirka 10 år sedan så jobbade jag på en restaurang som kock. En annan restaurang i koncernen hade drabbats av plötslig personalbrist så jag behövde rycka in i köket på systerkrogen och hjälpa till. Det var ett stort manfall så med mig i köket fanns en inhyrd kille vid namn Joel som skulle hjälpa mig med lättare sysslor. Joel var en trevlig prick och vi kom bra överens. Politiskt stod han långt till vänster, vilket han inte var sen att påpeka. Själv brukar jag kalla mig demokratisk socialist.
Du. Själv brukar jag kalla mig demokratisk socialist.
Ja.
Liksom, man behöver inte säga att man är en demokratisk socialist, eller?
Han vill inte säga socialdemokrat.
Ja.
Joel skulle nog kalla sig autonom vänster.
Mm.
Man kan nog ändå säga att Joel levde som han lärde. När han inte tog extra jobb på krogen så sålde han hemkört på vodkaflaskor. Han hade enligt egen utsago 10-talet restauranger som tog regelbundna beställningar av honom. Han åkte på en gammal moppe mellan jobben då han inte längre kunde planka på tunnelbanan. Det räckte med att han visade sig vid spärrarna så kom kontrollanterna.
Jävla kingen då.
När han kom in på jobbet en morgon såg han lite ledsen ut. Jag frågade vad som hade hänt. Han berättade att han träffat en trevlig kille i en bar kvällen innan. Killen hade slut på cash så Joel erbjöd honom att festa på hemkört hemma hos Joel. Sagt och gjort, Joel bjöd på sprit och Joel somnade på soffan. När han vaknade ser han att killen har stulit hans tv, stereo och allt annat av värde. Joel gaskar upp sig under dagen och kommer fram till att killen antagligen behövde grejerna bättre än vad han behövde. Han hade ju i alla fall kvar sin sprillans nya soffa. Jag sov ju i den så den kunde han inte ta. 2 dagar senare kommer Joel till jobbet och ser lite besvärad ut igen. Jag frågar vad som har hänt. Joel berättar att han på vägen hem mött en hemlös kvinna. Han frågar om han fick bjuda på mat och husrum, vilket kvinnan tackar ja till. Han lagade till en brakmiddag och kvinnan åt flera portioner. Efter middagen var hon trött och han bäddade ner henne i soffan och sa godnatt. La sig själv i sovrummet. Nej, säg inte att hon snodde din soffa nu. Nej då, men när jag väckte henne på morgonen när jag skulle gå till jobbet hade hon bajsat ner hela soffan. Hon låg i en stor pöl av diarré, bara att kassera soffan. Stort hjärta har han, men väldigt lite riskanalys.
Men alltså jag vill säga att jag har full respekt för den här typen av autonom vänstermänniskor.
Ja.
Alltså det känns så himla, så här, bra, lev som du lär, då är det all for it.
Ja.
Otroligt snyggt att hantera att man har blivit bestulen på allt med Han behövde det nog bättre. Dagen efter vågade jag igen ta hem en okänd person som behöver mig. Och hon behövde ju honom. Det var inte hennes fel att hon råkade bajsa lite i soffan.
Lite hennes fel kanske.
Jo, jo. 100%.
Nästa gång han tar hem någon så kan han ju ställa frågan. Behöver du något? Och hur är din flora?
Exakt.
Då kan han göra kvar sin soffa utan att den har blivit nerkackad.
Men visst är det underförstått när man låter någon sova hemma hos en att man också får lov att låna toaletten, va?
Mm.
Eller blir den också stulen av den förra killen?
Också att en hemlös person kanske inte ätit flera portioner av en brakmiddag.
Nej, visst. Nej, så kan det vara.
För länge.
Nej, men också att... Att han bara tog toasitsen och ringen som på liksom krogar. Att de bara tagit.
Men jag menar bara att man kan ju inte behandla hemlösa som djur bara för att... Alltså man måste ju tänka så, hon fattar väl att det är, finns en toalett.
Men då kanske de inte ska bete sig som...
Då ska de inte
bete sig som djur. Jag skojar.
Vad hård stämning det blev.
Ja, men hon sköt ner hans soffa.
Ja, det gjorde hon faktiskt. Det ska hon ha.
Är det Johanna?
Det är det. Och det är dags för... Hillbilly Limon. Limon. Herregud. Hillbilly jag trodde det var lemon liksom. Nej, Hillbilly Limon. Mm.
Den har vi åkt ju, Johanna.
Ja, det har vi verkligen gjort. Det gjorde vi ju för fan i Värmland.
Ja.
Mm. Då åkte vi en sån omgjord gammal Volvo.
Ja.
Okej. Okay.
Till
raggar.
Raggar Volvo. Denna historia utspelar sig på det glada 90-talet och långt ut i de småländska skogarna. De där laglösa vilda västernbyarna som polisen endast kommer till för att någon har kört på ett vilt eller för att hembränningen tagit sjuka proportioner. Mm. En av dessa bodde en man som kallades för Skrothasse. Klart det gjorde. Skrothasses trädgård stod för en försvarlig procent av Sveriges samlade skrotbilar. Kul uttryckt. De stod där uppställda på alla håll och ibland staplade på varandra. Wow, coolt att han fick upp dem på varandra. Där fanns även 2-3 containrar fulla med olika sorters metallskrot. Huset var en liten gammal fabrik som hade bockat metallfjädrar, men som Hasse nu byggt om till sitt permanenta hem. Hasse bodde inte själv. Gud, det känns som en sån grej som man skulle kunna se liksom två Erik och Lotta wannabes flytta in. Jag var såhär, vi gjorde om den här gamla verkstaden. Det är inte den känslan på det här.
Här tänkte vi ska stapla våra bilar på varann.
Han flyttade dit och tänkte bara så... Här behöver jag inte göra någonting.
Ja.
Det här är ju klart.
Det finns allt. Det finns metallfjädrar och det finns...
Ja, bra. För då kan jag alltid bocka en fjäder om det skulle vara så. Man har.
Vill du att jag ska bocka en fjäder? Eller jag kan göra det om du vill.
Ja, maskinen står kvar här så...
Ta kaffe då. Hasse bodde inte själv utan delade detta boende med sin otroligt tjocka fru Kärsti.
Men skriver de så bara för att de vet att vi reagerar på tjockisar på det här viset?
Jag gissar på det.
Ja, men det är också otroligt tjocka blir ju ändå, det är som otroligt smala. Man får ju en väldigt mycket bättre bild i huvudet.
Jo,
det behövs ju kanske för beskrivning, så är det.
Ja,
som vaggade runt i mjukisar, rökte och klagade på allt skräp som Hasse brukade ta med hem med sin röda gamla boxerbil. Det sades allmänt på bygden att Hasse var miljonär.
Ja.
Ni vet sådana där rykten som uppstår när man inte förstår sig på hur människa är funtad. Nu råkar det vara så att Hasse är min morbror, så jag kan bekräfta att så inte var fallet. Hasse jobbade delvis på en industri i närheten, men mest som inofficiell mekaniker åt halva bygdens bönder och en hel del privatpersoner som man givetvis tog betalt av svart eller ibland med alkohol om det knep.
Mm.
Fick Hasse in en bil som han tyckte var lite för modern, som han inte kunde laga med sina reservdelar och allmänna bilkunskap, så brukade han bjuda över sin kompis John. So good, John. They named him twice. Så var en mer tragisk figur som var alkoholist och cyklade runt på bygden, alltid i träskor oavsett väder. Jo, men så är det ju
han
i Småland.
Han var miljonär.
100%. John och Hasse brukade då stå och titta på bilen, supa och plocka isär så mycket som de vågade för att försöka förstå sig på alla nymodigheter i bilen. Detta gjorde de för att det var det roligaste de kunde tänka sig att göra en kväll tillsammans. Sen satte de ihop bilen igen så gott de kunde och ibland kunde de laga den, ibland inte. Som med alla andra original som existerar på landsbygden och allt annat så händer det alltid mycket kring dem. En gång skulle vi fira Hasse när han fyllde år. Han fick då 5 trisslotter av min familj. Han vägrade ta emot paket. Tydligen står det inom parentes. Hasse blev glad, slog sig ner vid bordet och drog fram en blocknyckel från fickan och började skrapa. Plötsligt skrek han till. Det är ju för fan vinst på den här! Hojtade han och visade upp en stabil 50 kronors vinst. Redan där var Hasses dag gjord. Men när han sen skrapade nästa lott så ställde han sig upp så stolen välte bakåt och skrek rakt ut. Inga ord eller så, bara ett märkligt tjut. I de trakterna kallas det bålhoj. Med trisslotten i handen började han veva och pladdra. Nej fy satan och jävla och fan och satan med fy helvete. Vad ska man och satan helvete och så vidare. Vad gör du? Bräkte Kerstin mellan blossen. Hon hade knappt tittat upp trots oväsendet utan tittade hellre på hem till gården än var på födelsedagskalas. Jag har vunnit 100 000 kärringtrasa. Skrek Hasse och sållade blocknyckeln rakt genom gipsen i en av väggarna så den stack ut som en rätt passande väggprydnad. Sen kramade han oss alla äckligt innan han började slå numret till John och vi passade på att gå för nu var det uppenbart att vi inte fanns innanför hans intressesfär längre. Det sista vi hörde var: John, du satan, vi är rika! Hans fru är kärringtrasan men John och han, de har vunnit. Nej, det är för fint. Något senare fick vi alla veta vad pengarna hade gått till. Om det var bilrelaterat, givetvis. Hasse och John hade köpt in grejer för att inreda en lite mer riktig verkstad. Med riktig lyft och sådana attiraljer som kan behövas. Det stora inköpet var dock inte det. Det var två likadana smutsvita Volvo 240 kombi.
Yeah.
Men vad ska ni ha dem till? Frågade min mamma när vi var där och besökte hans tillfixade verkstad. Det ska du snart få se. Men en sak ska jag säga då. Nu kommer man känna sig som en riktig movie star. Kanske anar ni redan nu var detta på väg. Jag kan säga som så att det var ingen annan som gjorde när det begav sig. Ryktena gick vilda om att skrothasse skulle ställa upp i svenska rallyt. Eller att han blivit pålurad två nya skrotbilar. Att han inte alls vunnit pengar och så vidare. Hasse och John spenderade dock mycket tid i verkstaden. För första gången på mycket länge såg man Kerstin ner i affären eftersom Hasse inte hade tid att handla den sedvanliga limpan cigaretter som han brukade. Ja, och så mat då förstås. Veckorna gick och så en dag var de färdiga. Dörrarna på garaget öppnades och som tur var jag och min syster där och letade efter roligt skrot att leka med i en container. Ja, det gjorde vi. Och kunde därmed se premiärturen på detta vidunder. Ut genom verkstadsdörrarna rullade en ultralång Volvo 240. Det var en sammansvetsning av de båda bilarna. Så den hade tre par däck och var otroligt lång. Svetsningarna lös givetvis tydligt så man såg att den var sammansatt. Men visst påminner något lite om en limousin. De hade tagit i stort sett hela den främre delen men kapat av den andra precis bakom framdäcken. Och sen satt ihop den biten på den andra. Som en human centipede fast med Volvos. Alla dörrarna var också givetvis kvar. Vilket gav ett något förvirrat intryck även det. Jag och min syster blev sjukt imponerade och applåderade och skrek. Hasse klev ut ur bilen med solglasögonen på och en cigarett i mungipan. Är det någon som vill take a ride in the limo? Sa han och var tydligt mycket nöjd med sig själv. Konsekvenstänk utvecklas sent i barns liv och ännu senare på svenska landsbygden tycks det. För jag och min syster hoppade glatt in i baksätet på 240 limon och fick se insidan av vrålåket. Den var inte så polerad. Det mesta av inredningen saknades och plåten låg för det mesta synlig. Så att det bara var en ganska ruff korridor fram till förarstolen. Där Hasse satt vän mot oss och log med hela ansiktet så att snusen nästan trillade ut. Häftigt va? Som att vara en movie star, sa han och vände sig fram för att börja gasa. Jag och min syster tyckte verkligen det var häftigt och satt förväntansfulla med säkerhetsbälte på. Hasse hade en plan att han skulle glida runt och styla ner vid affären och visa upp sitt fantastiska bygge. Det här har jag drömt om hela livet. Sa han och växlade upp. Bilen rullade på fint och kom upp lite i hastighet. Det var ju betydligt tyngre än en vanlig Volvo, så det gick tufft för motorn i uppförsbackarna. Men sakta fick Hillbilly Limon upp farten. Dock var väl Skrothasses mekanikerkunskaper i bästa fall praktiska och inte teoretiska, och därmed hade han inte teoretiserat kring vad som händer i praktiken om man tar en kurva i relativt hög fart med 6 däck och bilen enbart hålls samman av lite svetsning. Det gick som väntat. Likt när man drar ner en dragkedja öppnade svetsningarna mellan de båda sammansatta bilarna och helt plötsligt var den 2 stycken igen. Jag och min syster skrek. Vår del hade ju bara 2 däck där vi satt på framänden och den dunkade i marken så gnistorna sprutade. På något mystiskt sätt stannade vi utan mer skador än lite blåmärken där bältena satt. Hasse hade fått panik när bilen bak lossnade och kört rakt ut i en kohage. Där stod nu bilen och såg inte alls vacker ut längre. Hasse kom utrusande och kollade så vi var okej. Sen gick vi tillbaka till Hasses hus och han boxerade hem delarna av bilen. La dem någonstans på baksidan av huset och pratade aldrig mer om dem. Samlandet av bilar fortsatte han med även om hans dröm om limon gick i kras den dagen.
Otroligt.
Jävlar vilken Chevy Chase-film!
Ja.
Ah, det här har jag drömt om hela livet. Och han har stått och svetsat och svetsat.
Otroligt. Det är också den längsta storyn vi någonsin har haft, tror jag. Men man ville inte att den skulle ta slut.
Nej. Ja, den hade gärna fått
det var för jävla bra. Jag älskar också att hon hade verkligen skrivit alla hans repliker på 100% småländska.
Ja.
Det var lätt för mig att hänga med.
Åh, vad fint.
Ja, det var fan toppen. Tack för det.
Ja, det finns inget att säga om den.
Men jag tycker så synd om honom också att han bara, yes, nu ska alla få se, jag vann på lotto. Jag har fixat en limo. Håll käften, jävla kärringtrasa, nu kör vi. Och så bara, boom.
Ja,
han fick ju i alla fall en modern verkstad för pengarna. Det måste ha varit värt mycket för honom.
Ja, det
så får man tänka.
Ja, men det känns som att en sån 240 limo som ju de väl har gjort hade ju inte kostat mer än 100 000. Han kan köpa
verkligen
riktigt.
Inte.
Nej, det hade inte gjort. Men han, det är snickarglädje, vet du. Det är snickarglädje.
Ja.
Mm. Hörrni, ska jag ta min sista?
Ja, det ska du göra.
Ja. Här kommer Majsan älskar tigerkaka.
Mm. Vem gör inte det?
Nej, den här berättelsen utspelar sig i början av 00-talet i Sundbyberg, nära Systembolaget. Varje fredag åkte jag och mina klasskamrater dit för att be någon av de lokala bänkalkisarna att köpa ut till oss. Vi gick på högstadiet i Spånga och det tog bara 6 minuter med pendeltåg till Sumpan. Vid det här laget kände vi flertalet av de lokala förmågorna vid namn, smeknamn i alla fall. Robban och Pelle var några favoriter eftersom de aldrig försökte blåsa oss på pengar. Det är också bra att det räcker för att vara favorit.
Ja.
Det var ganska roliga också på ett tragikomiskt vis. Kanske mer åt det tragiska, men vilka var vi att döma? Det var vår tids paradis Oscar. Nej, det är Albin Olsson. Busiga, fulla och allmänt härliga män med Nisse Hallbergska röster. Nu tar vi och lugnar ner oss. Robban och Pelle var till en början oskiljaktiga, men senare försvann Pelle och Robban blev alldeles mer lik. Robban berättade att Pelle var en svikare som gått och blivit nykter och skaffat bostad på grund av någon jävla berud. Vi höll med. Vilken svikare han var, Pelle, som har övergivit Robban och det levnadssätt de tidigare levt tillsammans. Eftersom Robban ofta var portad från något av systembolagen så fick vi ibland promenera tillsammans till det andra systembolaget på andra sidan Sundbyberg. Sketes även där så fick vi ta tunnelbanan tillsammans till Fridhemsplan. Där brukade han alltid få köpa. Robban var nöjd så länge vi sköt till lite extra så han fick råd med en Rosita eller en diamant. En Rosita och en platta jordgubbscider, tack. Nej, jag köper inte ut. Jag älskar cider. Det var Robbans mantra. Det är så bra. En rosita, en platta jordgubbscider. Nej. Jag köper inte ut. Jag älskar cider. Han älskar inte rosita, men det är bra alkohol per krona. Nu när Pelle inte fanns kvar i bilden så dök en annan man upp oftare. Lars-Åke hette han och var en underligt sliten figur i 50-årsåldern som alltid bar på en tigerkaka. Han brukade sjunga koakakak, koakakak, om och om igen.
Jag älskar tigerkaka också. Jag känner mig äntligen någon som håller med.
Du älskar det?
Tigerkaka får mycket skit, vill jag säga. Men det är väldigt gott.
Ja, det är gott.
Jag tycker också det är den bästa delen av Små grodorna. Är koakaka. Ja. Han verkar ha sitt på det torra.
Han har plockat russinen i kakan i livet.
Ja, det har jag gjort.
Jag fortsätter där. Men ibland hade vi tur och då slutade han upp med sången och berättade en historia eller två från sitt liv. Vår favorithistoria var den när han en vinternatt blev våldtagen av kronprinsessan Victoria på ett härberge någonstans i Stockholm.
Just det.
Wow, ja. Yeah.
Klassiker. Ifall just denna historia var sann eller inte var vore orättvis av oss att spekulera i. Men ingen rök utan eld som man brukar säga. Åtalsimmunitet, etc. etc. Lars-Åke hade som sagt alltid med sig tigerkaka, men åt aldrig av den. När vi frågade om det så sa han bara, Majsan älskar tigerkaka. Vem är Majsan, frågar vi, och då sa han alltid, koakakak, koakakak.
Ja.
Ja, det här är... Han vill inte berätta vem Majsan är, verkligen.
Nej.
Vi hade alltid olika teorier om vem Majsan var. Vissa trodde att det var hans dotter som blev tagen av socialen, som han hoppades skulle få se igen någon gång, och då var han förberedd med hennes favoritkaffebröd. En annan trodde att det var hans mor eller syster, eller kanske en föreståndarinna på ett härberge, och så vidare. Det dröjde ungefär ett år tills vi av en slump fick reda på vem Majsan egentligen var. Utanför det ena systembolaget i Sumpan så var det en lite större allmän toalett som man kunde gå in i. Det brukade hänga där inne och på parkbänkarna runt det. En dag öppnade en fet, smutsig kvinna med tovigt blont hår toalettdörren på glänt och sa med bestämd rosslig röst, nästa! Lars-Åke reste sig då glatt upp och gick mot toalettdörren, räckte fram en tigerkaka med ena handen samtidigt som han drog ner gylfen med den andra.
Mm.
Det fick en mörk vändning.
Väldigt mörk vändning.
Jag trodde kanske att...
Once upon a time in Sumpan. Har ni sett Once upon a time in America?
Nej.
Jo. Är det då en tjej som hon, alltså när de är barn då, så visar hon väl fittan kanske för en gräddbakelse. Mm-hmm. Och sen så typ, åker de in i fängelse. Sen när de är vuxna så är hon ju då smällfet och jobbar som prostituerad. Mm-hmm. Det ska vara som ett kul skämt då, att hon bara trycker i sig gräddbakelse eller något.
Jag tänkte ju att det kanske var några änder vid dammen.
Ja, eller jag typ tänkte att det var en groda. Ja. Men det är kul att han kallar henne, eller att hon har menat att hon var en padda då, eller?
Jag har ingen aning. Jag vill inte spekulera det. Jag tycker synd om Majsan.
Ja, det tycker jag man kan göra, ja. Men det är också...
Jag fick
är ju väldigt gott.
Ja, det har något.
Man får ändå...
I val av kaka så står jag verkligen på Majsans sida. Men jag hoppas att hon också hittade en berud och drog.
Ja, verkligen. Jag tänker att man... Att vissa av hans stories verkar man kunna liksom tvivla på sanningshalten lite då.
Mm.
Ja. Men det här med att hon verkligen älskade tigerkaka, det verkar
ändå stämma. Det vet vi.
Det verkar stämma. Nu hoppas vi att Albin Olsson och veckans sista historia kan vara slutad.
Ja, lite med solsken.
Ja, lite solsken.
Ja.
Vi säger varsågod Albin Olsson.
Åh, herregud gänget. Håll i er nu då.
Ja.
Seppo och kvisten.
Nu är det igång.
Precis som ni misstänkte när historien om kvisten och mopedkriget berättades i er fantastiska podd, så är det väl klart att det finns fler historier om denna något notoriska polis. En av de många historierna om honom vill jag minnas går ungefär så här. En dag så hade kvisten bestämt sig för att lurpassa på en av parkeringarna utanför en av Hallstaviks pizzerior. Det var en helt vanlig parkering. Det är ett roligt sätt att beskriva en parkering, tycker jag. Yeah. Förlåt. Det var en helt vanlig parkering där man ställde sig medan man antingen hämtade maten eller medan man åt inne på pizzerian. Ja, en vanlig parkering helt
enkelt. Jag har varit på den parkeringen, jag vet precis hur den ser ut.
Ja, jag tror jag har varit på den också. Över till en person som vi kan kalla Seppo. Efter en hård och slitsam arbetsvecka på pappersbruket såg Seppo fram emot att få en ledig helg. Det var ju fredag och Seppo skulle ta hem pizza till familjen. Han föreställde sig en lugn och skön kväll framför tvn med en capricciosa och några kalla lappinkulta, kanske en whisky och lite älskog med tanten framåt natten. Med dessa förhoppningar i tankarna svängde han så in framför pizzerian, parkerade och gick ur bilen för att hämta sin beställning. Efter några minuter kommer så Seppo ut med de rykande varma pizzorna i famnen och styr kosan mot sin bil. Vad får han då se? Vem om inte allas vår Kvisten står framför bilen och håller på att skriva ut en parkeringsbot? Märk väl att Seppo varit borta max 3 minuter. Men vad i helvete håller du på med? Ryter Seppo åt honom. Du får inte parkera så här, svarar Kvisten drygt. Vadå inte parkera så här? Jag skulle bara hämta maten ju. Jag har ju knappt hunnit stå parkerad. Jo, men du måste ha P-skiva här. Du har nämligen ingen P-skiva i bilen, förstår du.
P-skiva, skrota den skiten nu.
Verkligen. Längre än så hann inte Kvisten. Det brinner av fullständigt för Seppo. Det var inte första gången som han råkat ut för Kvisten och hans fasoner och nu har han helt enkelt ledsnat. Seppo slänger sina pizzor och med ett sällan skådat ursinne flyger han på Kvisten. Kvisten, helt oförberedd på att han skulle bli påhoppad, hinner inte värja sig. Han åker alltså på ett rejält kokstryk. Inte fan skulle väl myskvällen hemma få bli förstörd av den här så kallade bögpolisen. Jag menar, någon måtta får det väl ändå vara på paragrafrytteriet, drygheten och den dåliga attityden. Och i ärlighetens namn var det väl verkligen dags att någon lärde Kvisten veta hut. Det här är en historia som jag har fått återberättat för mig och som dök upp i minnet när jag hörde mopedhistorien. Dessvärre vet jag inte alls hur det gick senare för vare sig Seppo eller Kvisten. Men man kan väl hoppas på att Kvisten kanske har lugnat ner sig lite. För ett tag i alla fall.
Shit, det var verkligen bara en historia om att han blev spöad.
Att spöa en snut. Då sitter man...
Seppo level har åkt ganska illa dit va, för våld mot tjänsteman, eller?
Ja, för det var här var ingen sån polis som såg mellan fingrarna heller ju.
Nej.
Han skulle aldrig släppa detta.
Vad sa du Nisse?
Nej, jag säger ju det, att det är våld mot tjänsteman. Seppo får ju sitta på Norrtäljeanstalten för det.
Ja.
Ja, men vad fan.
Det är bra, det ligger i närheten.
Ja, det finns besökstids samlag.
Ja, just det.
Okej.
Okay. Ja, nej, men jag är fortsatt på Kvistens sida.
Jag
tycker det var fittigt. Och så, alltså, han får inte skriva böter hur han vill. Nej. Efter 3 minuter.
Nej,
men du tycker inte han...
Spöa på någon. Där måste man väl ändå vara på den spöade sidan.
Men det känns, ja, absolut. Just i det här, alltså, det är ju alltid för långt att ta till våld, va?
Mm-hmm.
Men det känns lite som att han har samlat ihop det här. Alltså, varenda det person som bor i Hallstavik har liksom... De har en bägare och det behövs bara en parkeringsbot.
För att den ska verkligen. Det krävs mindre.
Men hörni, mina vänner, ska vi ta och bestämma vilken historia som vinner denna vecka?
Det tycker vi.
Yeah.
Johanna, börjar du? För du var först ut.
Ja, jag hade då grannsämja. Yeah. Då är det pundartanten i
just
Berlin.
Just det, den var bra.
Yeah.
Snabbtidning, det var illrarna i mikron. Och sen har jag hillbilly limon. Ja, den älskar jag.
Och Nisse?
Jag hade... Rock and roll lifestyle.
Just det. Vad är det speciella stage dive?
Alltså hon som fick en bas i huvudet. Yep. En sexy trappa historien jag fortfarande inte förstår att jag läst.
Det är så jävla konstigt.
Himla konstigt. Och sen sist Majsan älskar tigerkaka. Det som slutade med människohandel. Ja, det är sånt mörker.
Jag har första dejten. A.k.a. då gaser och bläckblås. Nummer 2.
Just det, det var grym. Och jätteobehaglig.
Tvåan är hjälparen Joel. Den extremt godtrogne. mannen. Ja. Och då Seppo och Kvisten slutligen.
Vad sa du, den i mitten? Vilken man är nu?
Hjälparen Joel, det var han som tog hem Stranger som förstörde
barnen. Just det.
Ja, jag har ju min. Alltså, jag tycker att det liksom, för mig finns en ohotad detta den här veckan.
Vilket yes. är?
Vilket är Hillbilly Limo.
Ja, jag får hålla med faktiskt. Mm. Alltså jag tycker i och för sig att han som lade sig på gräset och fes, utan, den var toppen. Men Hillbilly Limon har liksom en originalitet i sig. Som
ja,
jag,
precis. I, liksom, i välskrivenhet så vinner ju första dejten med liksom, ja. Hästlängden. Den var ju otrolig. Och liksom in medias restarten med den här vackra. Och det var liksom raketen, protonraketen.
Ja.
Men jag håller nog med om att i själva liksom, original, en gubbe, så är det nog Limon då som tar det.
Ja. Så den är nu allmängods. Please tell people om Skrothasse.
Det är alla i Sveriges morbror som
ja,
har byggt en limo av två.
Och du har suttit i baksätet och åkt rätt ner i backen i en kurva.
Och om du berättar den för någon så får de aldrig kalla dig lögnare.
Nej.
För att
Nej.
Den är allas.
Mm. Ja, den är allas.
Ja.
Och tack Fia Lo Anström.
Ja.
Och tack Daniel Almark på One Touch Edit som klipper det här.
Yes. Och tack historier. Alla ni som lyssnar.
Ja, och skicka in era historier till kafferepet@underproduktion.se.
Yeah.
Gör det och bli prenumeranter på Cigarrummet. Det finns många bra avsnitt ute nu.
Senast, Noral Refai.
Yes.
Kanon stories.
Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Trevlig helg!
Trevlig helg!
Hej då!
Hej då!